Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Spare Parts of Joshua Davis är en dokumentär berättelse om fyra odokumenterade ungdomar med mexikansk bakgrund vid Carl Hayden Community High School i västra Phoenix, Arizona. Oscar Vasquez, Christian Arcega, Lorenzo Santillan och Luisa Randa samlas kring en robotklubb och deltar 2004 i MATE-tävlingen i undervattensrobotik vid University of California. Deras robot, som får namnet Stinky, byggs av återvunna delar och med en mycket liten budget, medan motståndet omfattar välfinansierade lag från ledande tekniska utbildningar. Men boken är större än en berättelse om en tävling. Davis använder lagets arbete för att undersöka hur utbildning, klass, migration och amerikansk tillhörighet hänger ihop. Han följer också ungdomarnas familjebakgrunder och visar hur deras juridiska status begränsar framtidsval, även när de lyckas akademiskt. Genren ligger mellan reportagebok, biografi och samhällsskildring. Syftet är både att skildra en ovanlig teknisk bedrift och att ge konkreta mänskliga perspektiv på en polariserad amerikansk migrationsdebatt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en undervattensrobot blir ett test av ojämlika utbildningsvillkor. Tävlingen i undervattensrobotik ger Spare Parts en tydlig dramatisk ram, men Joshua Davis använder den framför allt för att synliggöra stora skillnader i resurser. Carl Hayden-laget arbetar med en budget på mindre än $1,000 och samlar material från garage, byggvaruhus och skrot. Konkurrenter från välrenommerade tekniska institutioner har däremot tillgång till avancerad utrustning, etablerade laboratorier och betydligt större ekonomiskt stöd. Kontrasten är viktig eftersom den visar att teknisk skicklighet inte bara avgörs av individuell begåvning. Den påverkas också av vilka verktyg, vuxna kontakter och marginaler som finns runt en elev. Robotens otympliga utseende och namnet Stinky blir därför meningsbärande. Den är inte en symbol för romantisk fattigdom, utan ett konkret resultat av begränsningar som laget måste hantera. Davis betonar att lösningen inte behöver vara avancerad bara för att problemet är tekniskt. När en enkel, robust konstruktion fungerar bättre än en komplicerad blir den ett motargument mot idén att innovation alltid kräver dyr teknik. Berättelsen visar även en praktisk sida av naturvetenskaplig undervisning. Eleverna behöver planera, testa, misslyckas, fördela arbete och förklara sina val inför bedömare. Därmed framstår tävlingen som ett rum där skolans vanliga hierarkier tillfälligt kan rubbas. Samtidigt försvinner inte ojämlikheten när tävlingen är över, vilket boken senare gör tydligt. För det andra, odokumenterad status begränsar framtiden. Även efter en offentlig triumf, bokens mest centrala samhällsfråga är glappet mellan ungdomarnas faktiska tillhörighet i USA och deras osäkra juridiska ställning. De har vuxit upp i Arizona, gått i amerikansk skola, lärt sig språket och försökt skapa framtider där. Ändå kan de inte räkna med samma möjligheter som klasskamrater som är amerikanska medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Davis låter inte migrationspolitiken stanna vid abstrakta argument om gränser och lagstiftning. Han visar dess följder i vardagen, i familjernas oro, i begränsad tillgång till högre utbildning och i risken att en resa eller kontakt med myndigheter får allvarliga konsekvenser. Tävlingens framgång förändrar därför inte allt. Den ger erkännande och synlighet, men den kan inte ensam undanröja hinder som är inbyggda i systemet. Detta ger berättelsen en mer komplicerad form än den vanliga underdog-historien. Läsaren får inte bara fråga sig hur laget kunde vinna, utan också vad en seger faktiskt är värd när rätten att studera, arbeta och stanna kvar är osäker. Boken placerar erfarenheterna i Arizonas politiska klimat, där hård retorik och restriktiva hållningar till migration förstärker utsattheten. Den visar att begreppet amerikansk dröm inte fungerar som ett likvärdigt löfte. För de fyra ungdomarna är den en strävan som sker på villkor de inte själva har valt och där prestation inte automatiskt ger trygghet. För det tredje. Praktisk uppfinningsrikedom bygger på samarbete, inte på ensamma genier. Spare Parts undviker i huvudsak att beskriva robotprojektet som resultatet av en enda exceptionell elev. Istället lyfter Davis fram hur olika erfarenheter och färdigheter kompletterar varandra i gruppen. En elev kan vara stark i konstruktion, en annan i felsökning, presentation eller i att hålla arbetet igång när tiden och pengarna inte räcker. Denna arbetsform är central för bokens syn på teknik. Ingenjörsarbete framställs som en kollektiv process där en idé först blir användbar när den kan byggas, provas, ändras och förklaras för andra. Återanvända delar kräver dessutom förståelse för materialens begränsningar. Laget kan inte beställa bort ett problem, utan måste anpassa konstruktionen till det som faktiskt finns tillgängligt. Det leder till en typ av kreativitet som är konkret snarare än dekorativ. En enkel lösning får värde när den är tillförlitlig under tävlingens villkor. Boken erbjuder därmed ett korrektiv till föreställningen att avancerad teknik främst handlar om exklusiv utrustning eller komplex design. Den visar också att begränsningar kan träna förmågan att prioritera. Teamet måste ständigt avgöra vad som är nödvändigt, vad som kan förenklas och vad som riskerar att gå sönder. Samtidigt idealiserar Davis inte bristen på resurser. Uppfinningsrikedomen uppstår i relation till ojämlika villkor, inte för att dessa villkor är önskvärda. Den avgörande lärdomen är därför att praktiskt arbete, gemensamt ansvar och återkoppling kan frigöra kompetens som traditionella bedömningar ofta missar. För det fjärde. Lärarnas mentorskap gör skolan till en möjlig väg in i STEM. De vuxna kring Carl Hayden-laget har en avgörande funktion i Spare Parts. Särskilt lärarna Freddy Lavardi och Alan Cameron. Deras betydelse ligger inte i att de löser elevernas tekniska problem åt dem. Istället skapar de ett sammanhang där elevernas intresse tas på allvar, där experimenterande är tillåtet och där en tävling blir ett konkret bål. För ungdomar som möter ekonomisk press, språkliga hinder eller osäkerhet kring sin framtid kan en sån miljö vara skillnaden mellan att dra sig undan och att stanna kvar i utbildningen. Davis visar att mentorskap har flera delar. Det handlar om att förmedla kunskap, men också om att hitta möjligheter. Hålla fast vid höga förväntningar och hjälpa elever att se sig själva som personer som hör hemma i tekniska miljöer. Detta är särskilt viktigt eftersom STEM-områden ofta uppfattas som slutna eller reserverade för elever med tidigare erfarenhet, pengar och sociala nätverk. Robotklubben gör lärandet handfast. Matematik, fysik och konstruktion får en omedelbar funktion när roboten ska röra sig, lyfta, greppa och fungera under vatten. Boken ger dock ingen enkel bild av skolan som en universal lösning. Carl Hayden verkar i ett område präglat av resursbrist och ett svagt skolsystem. Därför blir lärarnas insats anmärkningsvärd, men också ett argument för att sådan tillgång inte bör bero på enskilda eldsjälar. Berättelsen pekar på värdet av praktisk undervisning utan att dölja de strukturer som gör den ovanlig. Slutligen, tiden efter segern prövar berättelsen om den amerikanska drömmen. En viktig styrka i Spare Parts är att den inte avslutas när laget får sitt stora ögonblick i tävlingen. Davis följer flera av de unga männen vidare och visar att deras liv tar olika riktningar. Det gör att segern inte reduceras till en filmisk slutpunkt där talang automatiskt förvandlas till social trygghet. För några öppnas vägar till studier eller arbete, medan andra möter ekonomiska svårigheter, deportation eller behovet att skapa ett liv på nytt i Mexiko. En av de mest påtagliga effekterna är att läsaren tvingas skilja mellan symboliskt erkännande och varaktig möjlighet. Att hyllas offentligt kan ge självförtroende, kontakter och nya ambitioner, men det kan inte ersätta en stabil rättslig status eller ett fungerande socialt skyddsnät. Davis granskar därmed den amerikanska drömmen utan att avfärda den helt. Ungdomarnas målmedvetenhet, familjernas uppoffringar och lärarnas engagemang visar att drömmen har verklig kraft som idé, men boken visar också att den är ojämnt fördelad. Två personer med samma arbetsvilja kan få mycket olika möjligheter beroende på födelseort, migrationsstatus och familjens ekonomi. Den senare delen av berättelsen ger därför titeln en vidare innebörd. Det handlar inte bara om robotdelar som återanvänds, utan om människor som ofta behandlas som utbytbara i den politiska debatten. Genom att följa deras fortsatta liv återför Davis komplexitet till en berättelse som annars lätt hade kunnat stanna vid en inspirerande tävlingsseger. Sammanfattningsvis, Spare Parts passar läsare som vill ha en tillgänglig fackbok där teknik, utbildning och migrationspolitik möts i en och samma verkliga berättelse. Den fungerar väl för läsecirklar, gymnasieelever och vuxna med intresse för STEM-undervisning, social rörlighet eller USA:s migrationsfrågor. Den kan också vara givande för lärare och personer som arbetar med unga, eftersom den visar vad praktiska projekt och uthålligt mentorskap kan betyda när elever annars riskerar att förbises. Den intellektuella behållningen ligger i att boken försvårar enkla slutsatser. Den bekräftar värdet av skicklighet, samarbete och målmedvetenhet, men den visar samtidigt varför dessa egenskaper inte alltid räcker för att skapa en trygg framtid. Praktiskt erbjuder den en tydlig bild av hur begränsade resurser kan hanteras genom enkel design, testning och lagarbete, utan att göra bristen på resurser till något eftersträvansvärt. Jämfört med många berättelser om tekniska tävlingar utmärker sig Spare Parts genom att inte behandla roboten som huvudperson. Robotbygget är istället verktyget som synliggör fyra ungdomars familjer, skolmiljö och begränsade handlingsutrymme. Jämfört med mer abstrakta böcker om amerikansk migration skiljer den sig genom att förankra politiken i vardagliga beslut om studier, arbete och tillhörighet. Davis kombinerar journalistisk framåtrörelse med ett socialt perspektiv som fortsätter efter applåderna. Resultatet är en bok som både kan läsas som en engagerande laghistoria och som en konkret analys av vilka villkor som formar möjligheten att lyckas. Om du vill stödja Joshua Davis, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!